prata lite grann så jag vet att vi har kontakt. Där har vi kontakt. Ja, när det vart känt så att säga att det var började dra ihop sig att jag skulle stå här igen och säga en massa saker, så säger folk till mig, jaha, ska du ha predikan den där söndag? Det blir ju spännande att se vad du kommer att säga ungefär. Och då tänkte jag för mig själv, undrar hur högt jag har lagt ribban nu då? Då ska man överträffa sig själv hela tiden. Men så känner jag det att, nej, det är ju inte mig ni ska lyssna på egentligen. Det är ju faktiskt Herren ni ska lyssna på. Så ribban får hamna där den hamnar. Och sen så får det bli det som Herren talar till er. Och så får jag hoppas att det här kommer att fungera jättefint. Och det var ju inte världens lättaste tema att ge sig kast på. Det antydde ju Anders alldeles nyss här tidigare. För domsöndagen och temat Kristi återkomst. Det tycker jag, det ger en ju faktiskt lite dubbla känslor. Dels glädjen över att Jesus kommer tillbaka. Också oron. Över de här orden dom. Och kanske till och med lite oro över återkomst. För vi längtar ju efter Jesus. Att han ska komma tillbaka. Eller? Men det här med dom då? Ja, vad krävs det då för att hamna på rätt sida som man kan säga? Har jag gjort rätt saker eller har jag gjort fel saker? Det är väl en fråga man kan ställa sig. Och nu har det blivit så att själv så har jag funderat ganska mycket på de här frågorna och texterna om sista tiden, om domen, om återkomsten. Det har handlat om uppenbarelseboken, det har handlat om de här texterna som ni hörde nu och andra texter. Och uppenbarelseboken är ju jättesvår att förstå. Jag går in lite på det fast det egentligen inte handlar om den i de här texterna. För den har ju ett symbolspråk som var typiskt för litteraturen för den tid då boken skrevs. Och de som läste den då, de förstod ju budskapet som Johannes hade, för de förstod symbolspråket. Men vi lever i en helt annan tid. Långt senare. Nästan 2000 år senare. Vi har ett annat sätt att tänka och då blir det svårt att förstå. Och jag funderar mycket på det där. Jag fick tag i två böcker. En som jag läste tidigare. Lammet och odjuret heter den. Och en som jag just nu håller på att läsa och nästan är färdig med. Som heter Tillbaka till framtiden. Båda skrivna av en pastor. Mikael Tellby heter han. Jag tror han är från Örebro om jag minns rätt. Och det är en bok, det är böcker som jag faktiskt kan rekommendera till dig. Den ena har jag faktiskt med mig om du vill titta på den. Tillbaka till framtiden. Och jag är ganska säker på att det går att höra av sig till Johannes eller någon annan som jobbar med böckerna här och beställa den om du vill pröva att läsa den. Tellby han har alltså forskat på det här temat. Och han vände faktiskt helt upp och ner på min uppfattning om framtiden. För vi har ju hört så mycket om symboler. Bägare, basuner, 144 000, talet 666 och så vidare. Men han vände upp och ner alltihopa. För att, och det kom till pass faktiskt idag då. För även om bibelorden som är idag handlar om framtiden. Det som händer, och vi märker att det som händer på många ställen i vår värld, det antyder ju också att vi lever i en orolig tid. Och det har vi också talat om i de här texterna. För att läser vi Bibeln så ser vi på flera ställen att det förutspås orostider, va? Och vi märker ju då bland annat i dagens epistel från där Petrus skriver hur den värld som vi känner kommer att försvinna, beskriver han. Och då kan man ju bli rädd faktiskt, för det låter ju som att det blir en jättesmäll utav alltihopa. Och dessutom så har vi det här med att vi har inte varit särskilt rädda om vår miljö. Vi får höra förutsägelser att om vi håller på som vi gör idag så kommer jorden inte att orka med längre. Den klarar inte av det. Det kommer att lägga av allting i världen, i den fysiska världen. Och sen så ser vi ju i tidningar och nyheter. Vi läser om händelserna i Paris och Bryssel. Där det har hänt att många människor har dött och skadats. Vi har hört om det ryska flygplanet som bara small explosion. En bomb troligen. Eller ganska säkert. Ett gisslandrama i Mali. Vi hör hur det krigas i Syrien. Och så vidare och så vidare. Och i varje nyhetssändning så märker vi att det är oroligt i världen. Och då undrar man. Ja, ska det bli ett jättekrig eller vad är det som ska hända? Och så pratar man ytterligare om en kraft som kan vara svår att förstå sig på. Den här okontrollerbara materiella kraften som vi kallar för marknaden. Som verkar regera direkt på diverse ekonomiska problem. Så fort man pratar om det så är det marknaden man pratar om. Marknaden gör sig eller gör så när det händer saker. Det börserna går upp och ner. Greklands ekonomi är nästan säckade ihop. Islands ekonomi säckade ihop faktiskt. Marknaden styr till och med hur våra pensioner kommer att se ut. Och marknaden vill att vi köper mer. Mer och mer och mer. Nya grejer, nya grejer. Vi överröstar med reklam. Lånerbjudanden. Så vi kan låna pengar om vi inte har några pengar. Vart vi än vänder oss så har vi massa budskap att vi ska köpa saker. Och det här är ju ett fokus som också verkar vara helt ohållbart i längden. Och då måste jag hoppa av spåret lite grann och växla till ett sidospår. Jag vet inte om ni har läst det också. I 100% Östersund som kom ut i onsdags så läste jag en artikel om en ung man som tillämpar ett begrepp som man kallar för minimalistisk materialism. Det var två svåra härliga ord, va? Han har alltså jobbat tidigare som ekonom på en redovisningsfirma om jag minns rätt. Tröttnat på att jobba i den här marknadskarusellen med ekonomi hit och börser dit och allting. Hoppade av alltihopa. Nu har han ändrat tänkesätt. Han vill äga färre prylar. Men vettiga prylar som håller längre. Han vill, som man säger, ha en hållbar livsstil inom planetens gränser. Och då kan man fundera på, vi som är kristna människor, borde inte det här vara ett sätt att tänka på även för oss? En vettigt sätt att hantera ekonomin. Det är olika saker som vi funderar på. Men jag skulle vilja försöka att ändra fokus från det vi oroas av till de löften som vi får om det nya. Det vi läser gör ju klart att vad som än händer framöver så kommer det gamla och trasiga i våran värld att försvinna på något sätt i alla fall. Riktigt hur vet vi inte, men det kommer att ersättas med någonting nytt. Och någonting fräscht. Guds goda kraft kommer att återskapa det som människan i sin bortvändhet från Gud har förstört. Och det viktiga är att Gud har inte glömt oss. Och Gud kommer inte att glömma oss i framtiden heller. Möjligtvis så har vi glömt honom och kommer att glömma honom. Men hans kärlek är så stor att han vill oss väl och vill rädda oss från kraschen så att vi oskadda kan ta oss ur spillrorna. Och det som krävs är ett beslut. Ett beslut att säga ja till Gud, ja till Jesus. Och det här beslutet, det måste ju också få någon slags konsekvens. Det måste leda till ett sätt att leva. Jakob säger ju i sitt brev i Bibeln så pratar han mycket om tro och gärningar. Det räcker inte med bara tro. Det räcker inte med bara gärningar. Och nu här så kommer då den här bilden av domen in som vi hör om i dagens evangelium. fåren och getterna. Du kan inte älska Jesus och hata din medmänniska. Det förstår vi allihopa, eller hur? Men Jesus går riktigt långt. Du kan inte ens glömma bort din medmänniska. Det som ni har gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig, säger han. Så det gäller också för oss som tror att tänka efter då hur vi omsätter vår tro i praktiken. Det är enkelt att se i den här texten att gör man som Jesus säger, då hamnar man bland fåren. Då får man ja-svaret från Jesus. Men så kommer den här frågan som jag tycker är besvärlig och som många icke-kristna ställer ibland. Till mig och kanske till dig också, jag vet inte. Men den då som inte har svarat ja till Jesus, men ändå ägnat sig hela sitt liv för att hjälpa andra som har haft det svårt. På vilken sida hamnar han eller hon då? Och då skulle jag vilja svara då, ja, men jag tror att Gud har en plats för den här personen också. Men är det sant egentligen? Räcker det att bara vara en god människa? Faktiskt så vet jag inte riktigt hur det är med det. Men det jag vet, det är att Jesus inte kräver goda gärningar i sig. Och sedan räddar han oss någon slags belöning. Utan Jesus, han vill ha det där sista och enda svaret. Ja, du är min Herre. Jag vill följa dig. Jesus vill alltså att vi ska tro och bekänna och berätta för andra om honom. Och den genuina, ärliga bekännelsen leder ju till att vi får ett liv där goda gärningar blir naturligt. Vi har ju så lätt att tycka att prestation är viktigt. Men jag tror för Jesus så är det relation som är viktigt. Petrus säger ju i sin text att Jesus dröjer med att komma tillbaka för att så många som möjligt ska komma till insikt och omvända sig och svara ja till honom. Och det finns ju ett härligt löfte om räddning. Och jag tror många av oss kommer ihåg det här bibelordet. Men jag känner att det känns så fundamentalt och heltäckande så jag kan inte undvika att citera det. Ni kan nästan gissa vad jag pratar om. Romarbrevet 10, vers 9-13. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude eller grek. Alla har samma Herre och han ger sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Räddad. Låter inte det härligt, eller hur? Jag har svarat ja till Jesus. Du har svarat ja till Jesus. Vi är räddade. Vilken härlig känsla. Så jag brukar säga att predikan är som en stafett. Jag tar stafettpinnen nu från Marie-Louise från förra söndagen. Hon predikar ju över temat vaksamhet och väntan. Och det känns som att det här med vaksamhet och väntan, det kan nästan få gälla lite som tema även idag. För vi kan inte spekulera hit eller dit eller fundera på vad som ska hända. Vi vet inte exakt vad som ska hända och vi vet inte heller när det ska hända. Mikael Telbe använder i slutet av den här boken ordet, den här boken Tillbaka till framtiden, ordet uppmärksamhet som sista rubrik. uppmärksamhet. Och när han säger det så landar han också i ett citat av Augustinus, den som vi brukar kalla för kyrkofadern. Och Augustinus säger så här: den som älskar Jesu återkomst är inte den som säger att den är långt borta. Inte den som säger att den är nära. Det är den som vare sig dagen är långt borta eller nära väntar med uppriktigt tro, orubbligt hopp och brinnande kärlek. Så i praktiken skulle det här då kunna betyda: lev ut din tro. Ta hand om dessa mina minsta. Alltså våra medmänniskor som behöver hjälp. Var rädd om vår miljö och bevara det som Gud har skapat tills det nya kommer. Köp och sälj när du behöver, men gör det på ett hållbart sätt. Och använd dina saker på ett miljövänligt sätt och till det som är nödvändigt. Jag måste säga, jag är inte så där säker på allting heller. Jag förfaller själv ibland till materialismen. Och jag längtar ju till exempel till en ny flygdator. Jag som gillar flygsimulatorer. Men jag får nog hålla mig, skulle jag tro, tills det blir ett lämpligt läge att skaffa den. Prioritera det som är viktigt, helt enkelt. Och i det här sammanhanget, när jag höll på med predikan, så fick jag via ett dagens bibelord som jag får på mejl det här korta och kärnfulla ordet från predikaren. Det är kapitel 12 och vers 13. Och det fick jag då häromdagen när jag funderade över det jag då hade läst i Mikael Tellbergs bok. Och då tänkte jag, då bollar jag det här bibelordet till er så får ni fundera på det. Så här låter det. Nu har du hört allt, och detta är summan. Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. Klara besked. Och då tänkte jag på en strof i en sång som Bertil Åhman bland annat brukar sjunga. Du är älskad. Du är sedd. Var inte rädd. Så då lämnar jag tillbaka stafettpinnen till Marie-Louise till nästa söndag. För då är temat nådens år. Och då säger jag så här: med Jesus med oss, då kommer varje år framöver att bli ett nådens år. Håller ni inte med om det? Så jag styr från oron och jag vill knyta till hoppet. Ett nådens år. Av nåd är vi frälsta. Ska vi be lite grann? Herre, vi tackar dig för att du aldrig kommer att glömma oss. Du kommer alltid vara med oss. Vad som än händer i vår värld, hur det än blir med krig och oroligheter och hur den nu kommer att ta slut, så kommer du att vara med oss. Du kommer att rädda oss och du kommer att göra allting. Tack Herre för att du har gett oss det löftet. Amen.